Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan vi drar igång avsnittet så vill vi slänga in en liten brasklapp att vi hade lite tekniska problem under inspelningen, vilket innebär att vi fick använda backup-ljudet på mitt, alltså Ronnys då, och Annas ljudspår. Framförallt låter jag inte helt kry, om man säger så. Så vi hoppas ni har överseende med detta. Men podd blir det i alla fall, och här kommer den. Välkomna till Indiepodden, avsnitt 74. Det är bara ett par dagar sedan vi såg racet på St. Pete. Och då frågar mina vänner, Gary Farkas, Jakob Fredriksson och Anna Andersson, vad tyckte ni om racet i helgen?
Helt okej race. Det var inte så här superspännande, men det fanns lite guldklimpar i det.
Det var ett väldigt typiskt St. Pete-race. Förra året fick vi ju ett jättedrama där med massa omkörningar och ledarbyten och krascher, och nu blev det start- och målseger. Det var kanske från något som man inte väntade sig att göra det på St. Pete, men ja, bra stabilt race. Det blev spänning, så jag är nöjd.
Alltså jag är ju inte riktigt nöjd då. Jag hade betydligt högre förhoppningar till den här helgen på racet. Men framförallt på våra svenska grabbar faktiskt, måste jag ju erkänna. Så att jag tyckte väl att det var lite mellanmjölk alltså, när vi har en startmålseger här, måste jag säga.
Vår signaturmelodi vi har, det är ju The Sibs då, det är ju Colton Hurtas punkband då. Där är det Colton som spelar trummor. Och den introt där är ju trummor. Så jag tänker vi gör om ledmotivet den här veckan så att det låter så här. Så ni fattar säkert varför. Det handlade ju bara om Colton Hurta i helgen här. Om vi ska börja i den änden, för det var ju han som ledde ju mer eller mindre från start till mål.
Ja, men då hör man ju hur trist det blir med ett jävla trumsolo. Alltså.
Ja, trumsolen är ju något av det värsta som finns. Men jag tycker ändå att det blev ju ändå sevärt på något sätt att han... trots att han dominerade och var egentligen relativt ohotad och sådär. Det inte minst som en kontrast till den miserabla säsongstarten han fick. Så men det var kul att han vann i alla fall. Ni ser, jag försöker hitta liksom ljusglimtarna.
Ja, jag tycker det var en ljusglimt att han satte nytt rekord för St. Pete. Han ledde 9700 varv och ingen annan har tidigare lett så många varv på den här banan. Men just det att han klarar pressen från Joseph Newgarden som vunnit här de två senaste åren, när Newgarden, ja, det var väl en handfull varvar i alla fall, som det inte skilde mer än en halv sekund. Och då kan vi ju relatera det till vilket Formel 1-lopp som helst, där det är en fight om ledningen när de håller sig en halv sekund från varandra i 10 varv. Det skulle ju hypas upp till tidernas drama i så fall.
Nej, men sluta nu alltså. Va? Så kan man väl inte hålla på ändå. Nej, men alltså, visst, det är ju schysst. Alltså, för mästerskapet så är det väl egentligen bra att de två som var typ sist i premiären blir rätta två här då, så det händer någonting och så vi har en tight fight. Det är väl bra, men sett till racet så nej, bättre finns det.
det vart ju gott om uppgörelser på banan ändå. Man fick ju inte se Colton Hurta och Joseph Newgarden så mycket på banan. Fick man se desto mer av Jimmy Johnson till exempel.
Ja. Det är mycket ju.
Tre gulflaggan orsakat på två lopp. Det kanske inte är ett jättebra facit, men han är snabbare än Dalton Kellett i alla fall. Så att det går ju rätt riktning.
Det finns ju en markant klassskillnad, märker man här nu, mellan Dalton Kellett och Jimmy Johnson och resten. Vad gör det egentligen för Jimmy Johnsons varumärke det här? Med tanke på att han är ju den mest, alltså den kändaste racerföraren i USA nu för tiden, liksom, som fortfarande är aktiv. Han är en ikon inom NASCAR. Vad gör det med hans varumärke här och halka omkring? Och man ser ju liksom ombordkameran, han har ju fullständig panik när han blir omkörd. Du bara swishar förbi bilar till höger och vänster liksom, och han är fem varv efter.
Men alltså, jag tror bland de kunniga fansen så tror jag inte att det gör så himla mycket, för att jag tror att det finns en jäkla förståelse för att det han har gjort i NASCAR är ju inte direkt översättbart till det han gör på gatorna i St. Pete liksom. Så att jag tror att det finns ganska stor förståelse bland de kunniga fansen. Men det kanske är liksom dussin fansen som inte fattar särskilt mycket av vilket stort steg det här ändå är. Där tappar hans varumärke säkert en hel del, tror jag. Men jag tror man ska nog ge honom lite mer tid att akklimatisera sig ordentligt och få några ovalrace i kroppen, tror jag. Det tror jag kan vara en sån här nyckel som eller ja, det tror jag kan vara en dyrk som låter honom dyrka upp den här, någon slags så här, positiv bana till den här säsongen.
Men tänk nu vilken skillnad det är då. Han har ju kört väldigt, väldigt många varv runt Barber till exempel, testat mycket där, både Formel 3-bil nu och så IndyCar, och så komma därifrån sen till att köra ett stadslopp med 23 andra bilar i St. Pete. Det är ju som två helt olika sporter.
Man ser det. Det finns ju flera förare som har bytt klass. Och det har ju aldrig gått så här spikrat rätt uppåt. Alltså, Kimi Räikkönen gjorde ju sitt från F1 till VRC. Han kom tillbaka sen till Formel 1. Så det är ju inte så jävlans enkelt. Alonso har ju inte heller varit så där lysande i IndyCar. Det är ju jätteduktiga förare vi pratar om. Så att man måste väl ändå se Jimmy Johnson på det han har gjort i NASCAR i en fantastisk bedrift. Men nu är han 45, vilket inte är någon ålder i IndyCar. Men han ska lära sig allting på nytt. Och då kan vi väl kanske inte vara så tuffa mot honom efter två race. Alltså han har ju lite mer att hämta och det kommer ju ta en liten stund för honom att hitta rätt liksom. Mm. Däremot så finns ju möjligheterna, alltså det finns ju folk som har lyckats gå från en sport till en annan, men det tar ju tid och frågan är hur mycket tid han har tid att ge sig själv.
Mm. Från häcklöpning till vad heter det? Skidskytte.
Ja, men vad heter hon då? Hon hejsan hoppsan här som
Ludmilla.
Succé på plats. Nej, jag tänkte på hon som åkte skidor och sen skulle hon stoppat gevär i händerna och var så himla bra här nu i vintras. För hette hon? Jag har precis glömt bort henne. Hon som gjorde succé på plats. Stina Nilsson, ja. Hejsan hoppsan. Alltså, det visar ju ganska tydligt att alla inte är en Magdalena Forsberg som gjorde det betydligt bättre.
Undrar hur många av våra lyssnare som vet vilka de här människorna är, för det är ju inte jag. Men någonting jag behöver säga om Jimmy Johnson är att oavsett hur det går för honom i IndyCar så är det här jättebra för hans varumärke. För större del av hans NASCAR-karriär så var han sponsrad av Lowe's, som ja, det här hemmafixarfirman med stora varuhus. Rätt konservativ sponsor. Inte någon rock'n'roll över det. Så Johnson, när han var som mest framgångsrik i NASCAR, han var inte populär. Han såg som en riktigt tråkig gubbe, trots att han var knappt 30. Liksom. Han var inte bland de mest populära förarna. Han blev ofta utbuad bara för att han var framgångsrik. Men han har alltid varit ganska kul kille. Han kraschade med en golfbil för att... ja, de krökar för mycket på golfbanan, han och hans kompisar. Så han missade Race of Champions som han skulle vara med i ett år. Han liksom har alltid varit kompis med ett antal av IndyCar-förarna, och de har ju alltid haft en annan syn in i hans personlighet än vad NASCAR-fansen har kunnat ta, eftersom hans sponsor varit så mån om att visa upp en väldigt städad fasad av honom. Nu får han göra precis vad han vill, och är det inte fantastiskt då att den mest framgångsrika NASCAR-föraren senaste 20 åren då vill köra vår favoritsport. Jag tycker det är fantastiskt för hans varumärke.
Gott folk, ska vi göra som så här innan vi pratar om våra svenskars insatser här helgen, för jag skulle vilja syna annars det du hintar om, din negativitet och kritik du hintar om i början där, det skulle jag vilja höra mer om. Men Jakob, kan inte du dra resultatlistan topp 15 kan jag väl säga i helgen?
Självklart kan jag det. Vi har ju Colton Hurt och Justin Newgarden defilerade hem första och andra platsen då. Simon Pagenaud, best of the rest i den här jätteläckra guldbilen sponsrad av Australian Gold. Varför Will Power inte hade den, nu kan man ju undra. Jack Harvey, rätt osynlig, men kvalade väldigt bra på en andra plats, kom i mål som fyra. Scott Dixon svävar upp på en femte. Takuma Sato, Marcus Ericsson, jättefina klättringar bägge två, för de startar 15 och 16, kommer 16 och 7 mål. Men det var ju Will Power som tog flest placeringar från 20 till den 8 plats. Rinus VK körde rätt vanskligt, blev nog omkörd flest av alla, men räddade 9 plats. Sebastian Bourdais 10, Scott McLaughlin 11, Felix Rosenqvist 12, Romain Grosjean 13, sen har vi Ryan Hunter-Reay och Graham Rahal rundar av topp 15. Det finns många historier att dra i där. Ska vi hoppa in på svenskarna då?
Take it away, Anna.
Ja, så du. Nej, men jag tycker väl så här. Jag hade inför helgen ändå efter Marcus fina kval på Barbary premiären, så hade jag liksom förhoppningar om att han skulle kunna knyta an till det där då. För att det är just att det här att kvalet har ju en sån himla stor betydelse. Så jag hade hoppats att han skulle liksom kunna knyta an till det där och vara med i en fight om en tredje, fjärde, femte plats. Men det förstördes ju redan i kvalet ganska tidigt under den här helgen, så kände man att nej, det fanns kanske inte där det som jag hade hoppats på. Och sen så är det ju också så att i och med att jag kommer från den ganska cyniska kvällstidningsvärld som jag gör, så tycker jag ju att det är jäkligt mycket roligare när folk är med och slår som plats 1, 2, 3 än plats 7, 8, 9. Så att jag hoppas ju att de ska dyka upp där uppe. Så det är jättebra att köra upp sig så många placeringar som vad han gör, men det blir man ju inte världsmästare på.
Får jag fråga en sak angående kvalet här? För vi kommer till Felix, men för Marcus del. Förra året när man tittar på hur han kvalade, så var det så att han satte en hyfsad tid på svarta däck. Och sen så när han gick över till rött så förbättrade han sig marginellt på, kan man säga, första flygande varvet. Och sen så fick han liksom aldrig till det här andra varvet på rött till exempel. Vilket gjorde att han liksom aldrig hade svår, han kom ju aldrig vidare liksom till fast six. Det var första gången här nu förra veckan då. Nu så, även om det inte räckte till den här helgen, för det, återigen, det är väldigt jämnt. Och det gäller ju att ha de här hundradelarna på sin sida. Och det vill säga, han måste ju komma över den här, gå till Q2 oftare och Q3. Men ändå, som jag tittade på hans varv här nu under kvalet, så förbättrade han sig ganska rejält på rött. På röda däck från svarta, och sen så förbättrar han sig på det andra flygande också. Däremot inte tillräckligt mycket då för att gå vidare till Q2. Så jag tycker ändå mig se någon form av positiv utveckling där också. Jag vet inte riktigt hur ni ser på det.
Men det är väl positivt. Det är bara det att jag hade ännu större förhoppningar. Jag har ju hoppats att han liksom skulle ta det här steget. Jag känner att jag har väntat på det en stund. Och jag gillar ju Marcus och hans positiva tankar som han alltid har inför varje säsong och inför varje race. Så jag önskar så himla jäkla väl att det ska liksom lossna, så att det blir en naturlig del att han förbättrar sig så pass mycket att han kan vara på den safe sidan och upp lite mer och slåss om de där platserna. Så att vi, eller i alla fall jag, slipper slåss för att få in texter i tidningen. Det hade varit fantastiskt.
Han måste ju vara liksom bland de här sex snabbaste regelbundet. Eller hur? Och det är inget unikt för Marcus, utan det gäller ju dem alla. Är man på den nivån och kör för ett stall som Ganassi, då Visst, första racet för året så tog han sig dit, men han behöver ju göra det regelbundet. För jag håller med, precis som ni sa, visst, jättefin uppkörning och han ligger ju, han håller ju nionde plats i sammandraget. Det är inte fysiskt, han bara ett poäng efter Rinus VK. Men och Jack Harvey och Sebastian Bourdais, så att det är väldigt, väldigt tajt. Han har egentligen bara ett eller två poäng upp till femte plats i sammandraget. Det är inte fysiskt skam efter två race. Men han behöver ju liksom ta sig till fast six regelbundet.
Ja, och sen så när kollegorna hans då ligger etta och trea i mästerskapet så är ju nionde platsen inte riktigt lika rolig.
Nej.
Och om vi ser det på det här sättet också, nu har ni presenterat det kanske, den lite hårda sidan, men just då första delen av kvalet, han missade då fast 12 med 600 delar bakom Alex Palou som var gränsen då. Så det är extremt små marginaler. Mm. Så han är ju inte ensam om att försöka få de där marginalerna på sin sida.
Nej.
Men det är ju de som avgör. Alltså det är till syvende och sist, det är ju precis det handlar om. Det gäller ju att ha de marginalerna på sin sida. För att ta sig dit och ta sig, som Gerger säger, ta sig dit regelbundet. För det är först då som man kan slåss om ett mästerskap. Alltså det är där, det gäller ju att vara så, ha så, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men det gäller ju att man inte har de där dalarna. De får inte vara så djupa. Det är det bästa, sämsta resultatet hela tiden. Det är det som gör skillnaden. Det är kanske inte segrarna i sig.
Vi har ju fått lite kommentarer från Marcus också, så varför ska vi inte ta och lyssna på det då?
Jag tycker det var ett väldigt bra race från min sida. Bra start där på svarta och bra första stint. Framförallt mot slutet, så efter den där safety caren så tog jag några platser inför första depåstoppet. Och sen hade vi våran plan där med en tvåstoppare och två set nya röda för de två sista stintarna. Vi följde den planen och framförallt andra stinten var väldigt bra, där jag lyckades ta mig förbi både VK och Bourdais, vilket var nyckeln för mitt race då. Så det var väldigt starkt att ta sig förbi dem, och sen körde jag ju faktiskt i kapp hela tätklungan efter det och var snabbast på banan. Avslutningen sedan så hade jag absolut mer fart än Sato, men försökte väga lite där vågskålen mellan risk versus reward. Det är bara två poäng skillnad mellan en sjätte och sjunde plats. Och, ja, hade det varit en annan del på säsongen kanske man hade agerat annorlunda. Men nu tog jag det lite mer säkert. Då, men självklart hade jag fått ett läge, hade jag ju gått för omkörningen. Men hur som helst, är väldigt nöjd med min insats, med teamets insats. Och tycker vi visar återigen att vi är extremt starka i race. Så en bra dag på jobbet. Sen angående kvalet, så jag tycker vi hade bra fart första träningen, riktigt bra med andra träningen, femma där på de röda däcken. Så jag tycker vi visar igen att vi har hittat fart jämfört med förra året. Sen tyvärr gick vi lite fel med inställningarna efter andra träningen inför kvalet, där vi försökte, kanske kan kalla det, vara lite giriga istället för att nöja oss med den bilen vi hade, så ville vi försöka hitta lite till så vi skulle kunna utmana om pole position. Och istället för att förbättra bilen så blev den lite mer svårkörd, och både jag och Scott hade större problem på kvalet än på träningarna. Så tyvärr där med minsta möjliga marginal så missade jag ju Q2. Så det var såklart en missräkning, men tycker ändå att vi, som sagt, vi vet vad vi gjorde fel och varför det blev så. Så det var ingen större fara med det. Och sen som sagt så slog vi tillbaka med ett riktigt, riktigt starkt race på söndagen när vi gick tillbaka med de inställningarna. Så överlag en väldigt positiv helg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När jag följde teamradion hela vägen så kändes det som ett väldigt harmoniskt race för Marcus. Det var att han gjorde de omkörningarna när han behövde köra om, och när han behövde köra pushvarv så var det, gick det väldigt bra, och han var, kändes väldigt harmonisk i bilen. Han klagade nästan inte någonting på varken att däcken gick av eller någonting, så att han hade bevisligen en väldigt bra racebil. Det var ju då sen då när han hamnade bakom Takuma Sato, så fick han liksom direktiv från teamet att tänk på att det är Sato vi handlar om. Hold my sake, sa han inte Gary, men jag tror att mellan raderna sa han det, och då skojade till med Marcus Tilly, så här, ja visst, nej, men jag och Sato, vi är ju gamla vänner, sa han då. Så han, men om vi skulle titta på Felix då, där han hade ju nu på St. Pete lite samma problem som Marcus hade förra året, det är att han fick inte igång den röda däcken i kvalet till exempel, vilket gjorde att han inte heller tog sig vidare till Fast 12. Jakob, hade vi tippat Felix i Fast 6 tror jag här, var... Ska vi frågasätta det, Anna, Jakobs kompetens, eller är det bara att vi bara...
Absolut inte, det tycker jag inte, för Jakob har ju högre kompetens än vad vi andra har ihop. Däremot är det så att Jakob blir en sju man i Fast 6 förra veckan, det var med det jag reagerade på. Så att, men där kan vi, det kan vi inte skylla på Felix, det får vi snarare skylla på bilen som inte håller en stint ordentligt.
Ja, det var en väldigt out of character för McLaren, eller... Helt motsatt effekt från förra helgen ju. Om vi ser på kvalet då, i det första passet, då var ju Felix 2/10 från sjätteplatsen i sin grupp. Kontra Marcus som hade 600-delar. Och sen så slet bilen för mycket däck. Kanske har någonting att göra med det här att den är mer svårkörd än vad Felix gillar. Att den inte är trygg i bilen. Men det var ju inte Felix som slet däcken, utan det var ju Pat O'Ward som sjönk som en sten nästan direkt efter första kurva. Så också så här väldigt, ja, väldigt brant uppförsbacke för McLaren den här gången. Men Felix gjorde ett, under de här omständigheterna, om man får tänka att bilen var kass, om vi får utgå därifrån, så körde han en bra lopp. Jag tror inte han blev omkörd på banan en enda gång. Och om man har en dålig bil som bara sliter däck och inte blir omkörd någonting, då får man väl ta de poängen som finns till hands där.
Ska vi lyssna på vad Felix hade att säga nu här efter racet?
Det var okej, men det var ingenting speciellt egentligen. Jag kände att vi startade för långt bak, hade lite otur med strategi och sånt där. Det kändes aldrig som att vi fick någon riktig liksom grepp om racet, men känns som den underliggande faktorn för både mig och Pat var att bilen var inte tillräckligt bra av en stint. En ganska bra omstart och sånt där, men sen kändes det som att vissa andra bilar var mycket snabbare i slutet av stinterna, och det är någonting att jobba på med filosofin på setupen till nästa street race som kommer att Detroit förmodligen. Men ja, det är en sån där dag man får bara köra och ta de poäng man kan och bara liksom vara positiv och jobba vidare. Det är många race kvar, och det kändes i alla fall gött att få en race-distans i kroppen och veta liksom hur man jobbar med teamet och allting under ett race. Så det bara rulla vidare.
Nästa race, till och med nästa två racen redan kommande helg i Texas Motor Speedway, en oval där du testade under försäsongen och hade en ganska god känsla då.
Ja, jag tyckte då bilen kändes väldigt bra på testerna där, och det var väl lite kallare än vad det kommer vara när vi kommer dit, så jag tror det kommer vara tuffare och liksom tuffare att vara lika snabb så att säga då, men det kändes skitbra, och tror teamet alltid har haft en bra bil på valen. Jag känner min ingenjör Blair är väldigt duktig på att få till liksom, man får en bra känsla för bilen på valen, och det känns som nu vet han också lite mer vad jag behöver så, där, så jag tror vi kan bli vassa i Texas.
Jag tänkte på det att detta kunde ju blivit en mycket bättre söndag för Felix om han inte hade haft otur vid den andra gulflaggen.
Som aldrig blev.
Precis. För att Felix var i det sjuket som, i det gänget som kastade sig in i depå när, jag tror det var Jimmy Johnson som bestående, va?
Nej, det var Rossi och Rahal-incidenten.
Just det. Och där, det såg ju verkligen ut som att kunna bli en så här full course yellow då till exempel. Men så att han kastade sig in i depån, hade det blivit en full course yellow där, då hade Felix varit med i toppen, tror jag. Och det var alltså så små marginaler som det hade kunnat bli total succé här. Så att där, men det betalade sig inte riktigt just den här helgen då. Men som ni säger, jag tycker Felix insats i racet var väldigt bra. Men McLaren blottar sig ganska rejält här, för Felix har ju varit inne på det, och även Jean-Pablo Montoya har ju varit inne på det här, att de vill ju gå åt ett visst håll med bilen, att det här behöver vi jobba på för att kunna ha en mer tacksam bil att köra. Peter Ward är lite rock'n'roll där, det är att köra med lite ställ på bilen, och det slidar väldigt loose bak till, och här bevisar det sig så att bilen håller ju inte över en hel stint. Det funkade varken för Felix och framförallt inte för Peter Ward, för så, som jag sa förut till när vi började spela in där, hade han kunnat åka bakåt baklänges så hade han gjort det, för det såg, han såg ut att stå helt stilla där vid ett antal tillfällen under racet.
Men jag har en fråga där, kan man se det som att Pato kunde köra runt det här problemet på Barber, men att det inte går på en stadsbana?
Nej, det tror jag inte.
Degraderingen var ju väldigt liten på den slet ju väldigt lite däck på Barber egentligen, för det var ju så himla slätt där liksom, det var nyasfalterat och allting, så att jag tror att på en bana som, ja, som en stadsbana då, eller ta någon annan bana på IndyCar-karriären, det finns ju gott om dem där det är ganska hoppigt och ruff yta sådär, så att om de inte kommer få bukt på det här så kommer ju Pat O'Ward och Felix Rosenqvist får det väldigt svårt här framöver också, men jag tror ju att de kommer lösa detta. Men så som det såg ut här nu i söndag så märkte man ju att de hade stora problem.
Texas nästa helg blir ju otroligt intressant från ett McLaren-perspektiv.
Mm. Ja, och där tror jag att det är en typ, helt annan typ av ovaler är en sak och satsrace är en sak. Som Felix sa här i intervjun så är ju teamet har ju en väldigt bra känsla på ovaler, och till och med Felix har en väldigt bra känsla här nu inför Texas. Så att där finns det nog att räkna med. Men det är ju flest stats och road courses på kalendern.
Mm. Det är bara 4 ovaler i år, va? Och så kör vi 2 direkt. Eller har jag räknat fel?
Precis så. Så det här kan nog hopa sig, det här problemet, om du inte får bukt på det. Visst låter det trevligt när de säger att de har en bra bild på ovaler, men tyvärr så är det väldigt få ovaler just i år. Så ja, jag tänkte mycket på det depåstoppet, att när Lossie och Rahal var stående där, att det var väl att de tänkte alldeles för fort där. De borde ha vågat att stanna ute, för Felix var inte först i den där klungan, som hade gått på ett tidigt första depåstopp. Och nu blev det så att de gick i depå igen för en andra gång, precis efter de som gjorde en annan strategi, de som var ute på en tvåstoppare då. Så det gjorde att de sakade all den här flexibiliteten de hade byggt in i strategin redan vid varv 40. Så då var det ju följa John resten av loppet därefter. Men att de inte kastade ut gulflaggen där, har IndyCar blivit lite försiktigare med gulflagg? Jag har följt IndyCar liksom väldigt tätt sen jag var väldigt liten. Men det här är ändå något ganska nytt, att de väntar med att slänga ut gulflagg, för att de inte vill använda gulflagg i onödan.
Brukar inte det vara precis tvärtom, att de är väldigt snabba med både full course yellow och slänga ut gulflagg, skicka ut safety car, inte minst för att tillfredsställa alla sponsorer som vill in och sända reklam.
Jag hörde precis säga det, de kanske inte hade någon just då som de skulle visa en och en halv minuts reklam först, så vad
sket i. Jag tycker vi får tänka om hur de använder gulflagg. För de vill ju inte låta depån vara öppen när det står någon, eller när det blir gulflagg, utan då stänger de ju depån för att ingen ska kunna tjäna någonting på att gasa lite mer än den näste när det är gulflagg runt hela banan. Det här har också att göra med att de vill undvika få så här helt slumpmässiga resultat som det blivit här i St. Pete några gånger tidigare. Särskilt när Bourdais vann efter att ha kvalat sist. Då tjänade han på en gulflagg som kom precis i rätt tid, precis efter han gått det på, så alla som var framför honom gick det på under gulflagg, och så vips, så var Bourdais i ledning. Det är väl också IndyCar att undvika, så jag hoppas att våra lyssnare liksom lägger märket till den här nya trenden ändå i IndyCar, att de vill inte slänga ut gulflagg i onödan, och att vi inte behöver förstärka den här faktiskt myten om amerikansk racing som så här gulflaggskåt, säkerhetsbilkåta, liksom bara allt ska vara showbusiness. Mm. Utan de försöker göra det här så sportligt som möjligt, och nu var det, ja, Felix och company, de föll på det greppet, om alltså att de inte riktigt hade förstått hur Indycar arbetar med säkerhetsbilar och gulflaggor.
Det var väl tider. Felix, Grosjean och Power. Och i alla fall den sistnämnde borde väl haft koll på läget, eller?
Ja, varenda en som var ute på den strategin dök in i det på där. Mm. Daly, Jones också, så det var väl åtminstone en handfull förare. Så det är ju fler än bara Felix och Arrow McLaren som får göra den här hemläxan.
Jag har en annan fråga till er. Någon annan som jag tycker har en läxa att göra, eller åtminstone en funderare de måste ställa sig framöver här nu, om detta fortsätter som det är Andretti.
Mm.
Förutom att Colton Herta vinner, så har vi nästa Andretti på, nu får jag gå ganska långt ner, vi har Ryan Hunter Ray heter han, på 14:e plats.
Mm.
Och så har vi James Hinchley på 18:e. Efter att ha varit både i muren, va, och snurrat en del.
Han blev liksom, han blev sattowed. Skrev han med stora bokstäver på Instagram.
Just det. Och så har vi Rossi på 21:a då, men av förklarliga skäl, för han körde ihop med Graham Ray alla då. Men vad ska vi säga om Andretti?
Jag tycker att Jakob ska ta och ringa upp Mario igen. Så vi får ta ett snack med honom.
Snacka lite allvar.
Det är svårt att veta om det är Andretti eller Herta som vann det här loppet. För om vi ser på kvalet också, Herta pole, Hunter Ray 13, där Ross hade inget bra kval, man var ju på väg upp i loppet, han kvalade 11. Det är ju fortfarande uppförsbacke, men de är optimistiska. För ett år sedan, efter två lopp, då skakade de på huvudet och de hade ju nästan panik allihopa. Men de tror ju att det kan släppa. Rossi var ju knappt ens arg, konstigt nog för honom, efter den här krocken med Ray Hall, utan han var ju nästan lite sen. Och sa på IndyCars hemsida att vår dag kommer. Så det verkar inte vara panik, men jag undrar ändå om de ändå borde ha det lite, för Herta skåpar ut dem.
Mm, verkligen. Och Colton har ju sin farsa på depåmuren.
Det är ett starkt kort.
Skärmigt, tycker jag.
Mm. Brian Herta som har ledde Rossi till sin Indy 500-seger då 2016, ledde Dan Weldon till en Indy 500-seger 2011. Och Brian Herta själv vann ju 4 IndyCar-lopp i karriären. Nu har Colton tangerat honom. Tangerat,
ja.
Just det.
Men Brian Herta är nog den skarpaste strategen i IndyCar-en då.
Mm.
Jag tror faktiskt den relationen, eller snarare Colton kommer att vara väldigt bra av den relationen i år, med tanke på den strategen och så någon som känner honom innan och utan, och som han dessutom kan lita på fullständigt. Jag tror att det kan vara ett vinnande grepp faktiskt. Vi pratade om det, tror jag, i något av för snacken här inför säsongen, om deras relation och samarbete, har jag för mig. Om jag inte minns helt fel, så var vi redan då inne på att det där kan ju sluta riktigt, riktigt bra i år.
Det kan fungera väldigt bra, eftersom bägge har väldigt lugna, milda temperament ändå.
Mm.
Det är inte som Graham Rahal, som är ganska hetlevrad. När han hade pappa Bobby i hörlurarna, då funkar det inte. Det funkar inte för Michael och Marco. Michael och Mario var ju stallkamrater, körde sida vid sida, och det sa ju Mario till oss, det var lite irriterande när man blev ifrån åkt.
Ja, men inom rallycrossen finns det ju ett par såna där faktiskt pappa-son som funkar riktigt, riktigt bra. Man tänker på Johan Kristoffersson bland annat. Har ju också pappa i lurarna, och jag tror att Timmy Hansen, han har väl mamma, tror jag, till och med i lurarna, va? Så att funkar man riktigt bra ihop, så tror jag att det kan vara och man är båda två är så pass mogna och vill mot samma mål och inte ha någon prestige i det, så tror jag att det kan vara ett vinnande koncept.
Såg ni den här intervjun med Brian Herta efter loppet? När han berättade att till en början så brukade folk fråga honom om Colton var bättre än Brian. Men nu har folk slutat fråga. Apropå det här med prestige inom familjen. Jag tror att det är bara accepterat att Colton är ju liksom jättetalang som kommer att göra förmodligen mycket mer framgångsrik tävlingskarriär än pappa gjorde. Men nej, jag tror det där. Jag tror på det där.
Innan vi lägger St. Peter-handlingarna skulle jag prata om värmen som var i helgen här. Det var ju väldigt varmt. Några valde ju att köra den här scoop-funktionen på aeroscreenen som skulle liksom skyffla in luft in i cockpit där för att liksom göra tillvaron lite drägligare för förarna. Det var ju inte alla som gjorde det, men det vart ju ändå rätt varmt för vissa förare. Connor Day beklagade sig väldigt mycket efter racet och sa att han hade ju svårt att få luft efter halva racet.
Ja, hur varmt var det förresten? Var det närmare 30 grader?
Jag vet inte, men det var väl luftfuktigheten som var värst, om jag förstod saken rätt.
Det brukar ju vara så, men det är, samtidigt då lyssnar man på till exempel Marcus teamradio, så var ju, tror han, Marcus skämtade ju om Sato när det var liksom 10 varv kvar. Han var ju knappt liksom berörd, kändes det som. Å andra sidan, han körde väl typ utan vattenflaska i Malaysia, var i Formel 1, bara väl i Singapore, för att det vägde för mycket typ sådär. Så att det, men vi frågade ju Marcus också kring det här med värmen här nu i St. Peter helgen, och då sa han så här:
ingenting som jag tyckte var något problem. Jag vet och såg att många förare klagade och tyckte det var det värsta de hade varit med om och så vidare. Men jag tyckte inte det var något problem alls egentligen. Det är klart att det var varmt. Det var varmt ute och fuktigt. Så det är klart att sitta i en bil och köra i 2 timmar är påfrestande. Men det är därför man tränar så hårt på vintern. Och jag och Alex, min tränare, har ett väldigt tufft och hårt upplägg som vi kör. Och jag känner mig bättre fysisk form än någonsin. Och det är på dagar som St. Peter-racet som sånt gör skillnad. Så nej, jag tyckte det kändes bra.
Jakob, du hittade på nätet en ganska intressant jämförelse mellan Connors värden och Marcus under racet.
Ja, bägge två la upp bilder på sociala medier av sin träningsapp som de har uppkopplad under loppen, om man kan säga hjärtslag och hur många kalorier de förbränt och så vidare. Connor Daly snitt hjärtslag under loppet låg på 153 och det maxade på 186 slag i minuten. Medan för Marcus Ericsson, hans snittvärde blev ju då 146 slag i minuten och maxade på 166. Så det är ganska, han är mycket lugnare puls då än vad Connor Daly har. Men Connor Daly var ju väldigt, väldigt varm. Stallet hällde ju till och med vatten över honom under 2 sista påstoppen. Men ändå, ni som har koll på träning lite bättre än vad jag har. 166 slag i minuten under 2 timmar. Det är ändå rätt mycket, men i det här fallet så är det ju bra kämpat.
Ja, det var ju maxpuls. Marcus maxpuls på 166, sa du, va?
Ja.
Ja, det var ju, det är ju inte särskilt högt. Det är ju, eller Anna, du kan detta bättre än vad vi andra. Du är ju handbollstränare för fan.
Som har lämnat bort de där jäkla pulsklockorna. Maken tjatar alltid på att jag ska ha den. Jag blir så himla stressad så jag lägger bort den. Så tänker jag, nej, jag springer min sanne min takt. Nej, men 166 tyder ju på att Marcus är vältränad. Och hade Connor Daly tittat på Marcus sociala medier så hade han nog inte lagt ut sin egen. För den visar ju på att han inte alls har riktigt samma fysiska status. Så kan vi väl konstatera.
Det kan man nästan se lite på dem om man ska vara lite fördomsfull.
Daily American, menar du?
Nej, jag vet inte. Nej, men alltså Marcus och många är ju väldigt mycket mer vältränade än Connor.
Ja, men Marcus har ju alltid varit väldigt vältränad. Det har han ju med sig från sina år i Formel 1 där han var ju liksom för lång och för tung för att vara F1-förare. Så att han behövde ju träna på ett visst sätt för att hålla sin fysik och för att orka. Och det har han ju glädje av idag. Och tittar man på en sån som Scott Dixon som är precis lika vältränad. Ja, men han har ju en hustru som är tränarlöpning med honom som har dessutom väldigt fina meriter som 800 meters löpare. Så hon vet ju också vad hon gör. Så det är ju en helt annan typ av idrottsmän. Sato kommer ju också från Formel 1 från början. Medans vissa av de andra kanske inte riktigt har fattat att det krävs hela vägen, om man säger så.
Det är speciellt imponerande med Dixon att han inte heller är purung längre. För det blir inte lättare med åren att hålla den fysiken han har. Men jäklar vad han måste lägga tid och möda på att hålla den nivån han håller.
Fast det är nog både och. Har du den grunden? Har du gjort så? Han har ju, alltså, jag kommer fortfarande inte glömma, när jag pratade med Lillövis här inför säsongen, så sa han vid ett tillfälle att när han träffade Dixon första gången så var han en rätt knubbig nyzeeländare som de inte hade någon aning om vad de skulle göra med, mer att han är jäkla talang. Och har han i det läget, alltså för 20 år sedan, börjat att träna, så har ju det blivit en livsstil. Mm, och om jag förstår rätt så tränar han ju fortfarande väldigt mycket med sin hustru, och då har han ju det med sig. Alltså jag kan ju bara titta, jag behöver inte titta längre än på den andra sidan skrivbordet där jag brukar sitta, där min man brukar sitta. Och han la av för 3 år sedan. Men han tränar ju fortfarande lika mycket, i stort sett. Och hade inga problem att hoppa in och göra comeback. Sen hade han svårt att ta sig upp i sängen dagen efter. Men det är ju en annan sak. Men själva den här träningen som du lägger ner under så himla många år, den har du ju med dig.
Just det.
Och kan säkert leva på, alltså fortsätta träning. Du har ju lagt en grund. Mm. Och den kommer nog ganska långt på. Jag har svårt att tänka mig att vi om 15 år får se Marcus på något annat sätt än jävligt vältränad också.
Jag tyckte också att även Felix var relativt oberörd efter det här racet också. Så att jag tror att Felix har också lyft sig ett rejält nu här sedan han började in i Karis på fysikfronten.
Men det sa han också. Jag tror om det var förra året, pratade när man inför säsongen, så sa han att han hade lagt ner betydligt mycket mer tid. Och då var han ju cykelfrälst också tillsammans med Marcus. Och det gjorde säkert sitt till. Och inför årets säsong så sa han ju också samma sak, att han har lagt ner ännu mycket mer tid på träning för att bli ännu bättre. Och grejen är ju den att när man har kommit så där himla långt som många av de här grabbarna har gjort, oavsett om det handlar om rally, Formel 1, IndyCar, vad det nu är, så för att ta den sista biten så måste du plocka på varje detalj, och det gäller ju både dig själv och bilen under pågänget. Det är ju inget konstigt.
Jag tycker även när man ser Takuma Sato bilder på honom nu inför den här säsongen, han ser ju, hans anledsdrag är ju liksom som framhuggna ur sten ungefär. Han är ju, alltså, det är inte en fettstimma på den kroppen heller. Och det är samma sak med Tony Kanan som är ju triatlet. Att, alltså, du får nästan lägga ännu mer energi och ännu mer noggrannhet i det här också ju äldre du blir. Så att det är väl också, gör det hela ännu mer imponerande tycker jag, att de här äldre förarna, att de hänger i som de gör.
Men det kanske är en förutsättning också för att de ska klara av det. Hade de inte jobbat på det sättet så hade de ju säkert aldrig klarat av det. Det är ju likadant i Formel 1. Alltså kolla hur Alonso ser ut. Titta hur Hamilton ser ut. Det är ju liksom inte några racerförare från 70-talet direkt.
Nej.
Och snacka inte skit om några racerförare från 70-talet, säger jag bara.
Nej, det gör jag inte. Jag bara talar om att de ligger på en lite annan nivå. Och det kanske är en förutsättning för att de ska kunna fortsätta ligga på den nivån som de gör. Ska Dixon kunna fortsätta och kämpa om mästerskap tills han är 48? Så måste han nog göra det.
Men tänk bara som Mario Andretti sa i den här intervjun ni gjorde för du, Anna och Jakob, för några veckor sedan. Han sa det på frågan om hur tränar du? Han sa, men nej, men det hann inte jag med. Jag körde bara. Jag körde så mycket så han är inte med och tränar någonting. Ronnie Pettersson tror jag sa, I play a little bit of tennis.
Ja.
Det var lite andra tider då.
På den tiden fick man ju göra det. Då fick man köra så mycket man behövde. Men idag får man ju inte det.
Mm.
Då måste du simulera på andra sätt. Liksom.
Det är svårare att köra sig i form. Det kanske de här IndyCar-förarna ska tacka för att de egentligen inte kan. För man tittar på händerna från förarna, från både Barber och nu i St. Pete. Det är många som har rejäla blåsor. Scott McLaughlin la upp en bild på sina blåsor på händerna. Det var lite äckligt att se. Men. Och vi sa ju, det är för att vi inte har servostyrning. Och så var det någon på Twitter som kommenterade, men ni borde ha servostyrning. Och svarade McLaughlin på det, nej, absolut inte. De här bilarna ska vara utan servostyrning, för det här är the real deal. Ingen servostyrning, mycket downforce. Det blir en väldigt fysisk och givande körning.
Men det har han lite fel i.
Precis, jag håller med om det. Inte gör de här bilarna snällare. Det vore ju en antites mot vad vi älskar med IndyCar.
Ska vi avrunda veckans eller tisdagens podd, för vi kommer ju ha en inför Texas på torsdag också. Men hur ser sammandraget ut nu här i mästerskapet här nu efter 2 race?
Alex Palou, 1, 67 poäng. Will Power, 2 poäng efter, 2. Scott Dixon också på 65. 3. Fjärde plats Colton Herta uppe på 62 poäng. Simon Pagenaud, femma, 54 poäng. Jack Harvey, sexa, 51 poäng, precis som Sebastian Bourdais. Apropå äldre förare, lite imponerad faktiskt av Bourdais säsongstart. Riktigt bra jobbat. Mm. Åttonde plats, Rinus Wiechei, 51 poäng. Nionde plats, Marcus Ericsson, bäste svensk, 50 poäng. Så att det är väldigt tajt där. Från nionde plats upp till femte plats så är det bara 3 poäng som skiljer. Tionde plats, Joseph Newgarten, 47 poäng. Elfte plats, Petter Ward, 45 poäng. Och tolfte plats, Takuma Sato, också på 45 poäng.
Vad har vi Felix Rosenqvist nu? Vi har honom nere på 18.
Han är nere på 18, är på 27 goda poäng.
Men en lång väg kvar kan man ju säga. Men det är, ja, Marcus tappade till exempel en placering här nu i mästerskapet. Men det är ju som ni säger, det är ju tajta till sig in i bänken. Och Felix här nu med en god känsla in i Texas för en doubleheader. Så det kommer ju kassas om rejält redan nästa, nu till helgen då.
Det kommer det göra. Det är kul att se att Romain Grosjean, plats 14, bästa rookie hittills. 2 poäng före Scott McLaughlin. Det är många stornamn långt ner i sammandraget. Många som inte riktigt har fått kanske den säsongstart som de hade velat. Hinchcliffe tycker jag är väldigt långt ner i sammandraget, 20 plats. Honom hade man, är det nog många som hade hoppat se högre upp. Ryan Hunter-Reay nere på 21 plats. Alex Rossi. Vad tyckte ni förresten om Rossi-incidenten? Rossi-Rahal. Det har vi inte snackat om.
Rossi borde backat ur.
Det var, alltså min första impuls var, vad fan håller Rahal på med? Men sen så var det nog Rossi, va? Som borde ha backat av lite.
Med tanke på kalla däck och det skedet av loppet. Det hade inte skadat att vara lite snäll mot Rahal i det läget. Här när Rahal hade så mycket momentum och faktiskt kunde bromsa bra mycket senare.
Ja, det kändes inte som ett schackdrag där och liksom inte ge utrymme.
Men det är glömt redan, verkar det som. De verkar inte särskilt upprörda någon av dem i sociala medier efteråt. Så att,
Ja, jag är besviken på det. Ja.
Avslutningsvis här nu då, Indy Lights, Linus Lundqvist, ytterligare en podiumplats i helgen.
Bara en?
Ja, men tack på förutsättningarna. Det är en helt otrolig insats tycker jag, till stora hela liksom, att lyfta sig från race 1 till race 2. För vad blev han i race 1? Det kunde ju gått ännu mer illa där. Nu blev det 9:e plats.
Ja, det var lite det här jag var rädd för en vecka sedan när vi pratade upp sen Pete, att det är en bana som han inte kört på, han inte kört på stadsbanor förutom på i Frankrike för några år sedan.
Som är en helt annan typ av stadsbana dessutom.
Och konkurrenter som många gånger varit i St. Pete, några av dem. Dock blev jag väldigt besviken på att han gjorde det här klumpiga misstaget i race 1. Det var lite amatörmässigt. Men bilen var ju hel, fick sätta på nya däck och räddade 9:e plats då. 9:e bättre, 13:e och sen så fenomenalt kört på söndagen trots allt. Snygga omkörningar, iskallt och sen, ja, tog han de poängen som fanns till hans. Så om var underkänd lördag så fullt godkänd söndag.
Han ligger nu 2 i mästerskapet. Efter 4 race ligger han 2 i mästerskapet. 3 poäng efter ledningen. Det får ju vara sig fullständigt godkänt, eller?
Verkligen.
Ja.
Och hans omkörning i race 2, hans omkörning av De Francesco tycker jag var kanske loppets behållning. Alltså det var ju loppets snyggaste omkörning. Det var väldigt, jag ska bara förbi här, det var liksom ingen snack om saken. Så det var klassisk Linus-insats.
Och att ha lärt sig då av det som hände på lördagen och omsätta det i en framgång på söndagen är väldigt imponerande. Så här hade Linus själv att säga om helgen.
Ja, Linus, vilket sätt att studsa tillbaka på pallen i sista racet för helgen här i St. Petersburg?
Ja, men det känns jätteskönt helt ärligt. Nästan som en vinst för vår del eftersom vi hade det lite tuffare igår och även i fredags. Så jätteskönt att kunna studsa tillbaka så här och ge tillbaka till teamet som sagt. Det har varit två tuffa dagar och som sagt, jag nuddar i muren där i kvalet också. Så det är kul att få komma härifrån med en pokal och känna att vi har gjort ett bra jobb.
Om du ska summera den här helgen sammantaget, din första stadsbana på amerikansk mark och en stadig progression fartmässigt från början till slut. Hur skulle du summera helgen?
Ja, men jag tror som sagt en stadig progression tycker jag låter ganska bra. Jag tror även att vi hade farten även i början, men som sagt det är mycket nytt på stadsbanor och jag var tvungen att hålla huvudet kallt och det tror att vi gjorde, hade en bra balans av det idag som sagt. Du måste ju vara aggressiv men du måste ju alltid ta med riskerna i bedömningen, så jättekul att få avsluta på det här sättet och som sagt nu när vi går vidare till nästa race mot Indy om 2 veckor så är det min bra känsla.
Ska vi säga nu, nu tar ju Indy Lights en paus innan det är dags att köra på Indianapolis Motor Speedway, va?
Ja, precis. Det är det.
Mm. Jag vet inte om det är två eller tre veckors uppehåll där.
Det blir mitten av maj, 14-15 maj är det dags nästa gång för Linus.
Så vi, ja, men vi fortsätter följa Indy Lights lika nära som vi följer IndyCar såklart. Och det ska bli spännande att se vad han kan göra på Indianapolis Motor Speedway's road course. Ja, men nu ska vi ändå kanske ta och pausa podden till på torsdag då vi ska snacka upp Texas. Tack mina goa kära vänner Gerga, Anna och Jakob. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingHop.com. Och som vanligt, missa inte att ni har 20% rabatt i webbshoppen på stefanjohansson.at när ni anger promokoden Indupodden.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.